Du lyssnar på Elektrifieringspodden från Ellevio.
Hej och välkommen till Elektrifieringspodden, en helt ny podd från oss på Ellevio. Här rör vi oss mellan allvaret i klimatomställningen och det nya elektrifierade samhället. Jag som är programledare heter Jonathan Björk och arbetar till vardags som chef för marknadsföring och PR på Ellevio. Är ett elektrifierat samhälle också mer sårbart? När industrin, näringslivet, våra smarta hem, bilar och alla transporter går på el. Och innebär klimatförändringarna en ökad risk för energiförsörjningen och våra elnät? Ja, det ska vi prata om idag, bland annat. Till min hjälp har jag Peter Alestig och Åsa Lindhagen. Hej Peter!
Hej!
Varmt välkommen!
Tusen tack!
Peter Alestig är klimatredaktör på Dagens Nyheter och författare till boken Världen som väntar, vårt liv i klimatförändringarnas Sverige. Tidigare har han bland annat varit klimatredaktör på Svenska Dagbladet och journalist i Sveriges Radio. Men innan dess var han sjungande pirat på Kreta.
Exakt, det är ett bra CV.
Sjungande pirat, ska vi bara 10 sekunder, varför då?
Innan jag blev journalist så pluggade jag musik. Musik har varit en väldigt stor del av mitt liv sen barns ben. Mm. Och så sen när jag var 20 någonstans så fick jag ett jobb på en piratbåt som åkte i Chania-bukten på Kreta, så här dagsutflykter med turister och barn och grejer. Så då var jag en sjungande pirat med gitarr och sådär, och hade skattjakt på stranden med barnen och så. Det var ett fantastiskt halvår.
Du har ju skrivit en bok, som sagt, som har underskattning som någon form av ganska röd tråd genom den. Mm. Är det så att vi underskattar klimatförändringarnas konsekvenser i Sverige?
Ja, tveklöst skulle jag säga. Jag tycker det där har varit en totalt blind fläck i debatten som helhet, ärligt talat. Jag ganska länge under åren som jag bevakat klimatfrågan blivit frustrerad över att vi pratar om klimatkrisen som någonting avlägset som kommer emot oss. Och ofta då i formen av att titta, det är de där borta som drabbas, alltså låglänta önationer och mer sårbara länder, eller kanske framtida generationer då, och så sveket mot dem. Och båda de där berättelserna är ju helt sanna förstås, alltså, och det är mycket, mycket större konsekvenser som sårbara nationer drabbas av och framtida generationer förstås. Men det där har liksom samtidigt gjort att vi har helt tittat bort ifrån att vi själva lever mitt i den här klimatkrisen här och nu. Och det tycker jag också att det där blinda fläcken har gjort att klimatdebatten har blivit väldigt moraliserande, där man pratar om hur mycket ska vi offra oss för de andras skull. Och om man har det som utgångspunkt, hur mycket ska vi offra vår bekvämlighet, vårt samhälle nu för människor långt borta eller för framtida generationer, då kan man automatiskt också tänka att när andra kriser kommer så kan vi sätta det där på paus. För då är inte det så viktigt i det akuta skedet. Men så det som har varit ambitionen för mig med den här boken är att visa att det handlar inte om att vi ska offra oss för någon annans skull, utan det handlar om att vi behöver ställa om samhället för allas skull, inklusive oss här i Sverige. För vi lever med konsekvenserna och kommer leva med väldigt omfattande konsekvenser för vårt samhälle de kommande åren och decennierna.
Så tänker jag att vi också välkomnar dagens andra gäst, Åsa Lindhagen. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Åsa Lindhagen är civilingenjören som sedan valet 2022 är miljöpartistiskt miljö- och klimatborgarråd i Stockholm. Alltså kommunalråd. Innan dess har hon bland annat varit jämställdhetsminister i Stefan Löfvens regering, och en gång blev hon biten av en liten skorpion.
Ja.
Men det gick bra.
Det gick bra. Jag sitter ju här idag och överlevde det.
Ja. Ja, vad skönt. Både du och Peter har ju jobbat med klimatfrågan i många år. Mm. Hur många?
Nej, men jag har ju varit mer inne i de sociala frågorna också när jag har jobbat politiskt. Men hela tiden har ju miljö- och klimatfrågorna var ju också det som förde mig in i politiken från början. Både hur skapar vi ett bättre samhälle, inte minst för barn som lever här och som har det tufft på olika sätt. Men också då hur ställer vi om samhället så att barn och vuxna också som lever i vårt samhälle ska kunna leva ett gott liv också i framtiden. Så, och där är ju min övertygelse är ju att vi behöver hjälpas åt i den här omställningen. Men det yttersta ansvaret, det bärs av politiken. Och det ansvaret ser inte jag att vi tar idag, utan vi behöver göra mycket mer för att den här omställningen ska bli av och ha alldeles för låg krisinsikt.
Under de här åren som du har jobbat med frågan då, vad har hänt med dig själv? Är du din liksom tro på att vi kan lösa det här, har den stärkts eller är du mer pessimistisk idag?
Jag känner en stor oro inför framtiden, men jag har ju samma övertygelse som jag hade när jag gick in i politiken att det går att förändra och vi kan ställa om det här samhället. Och jag tänker också att omställningen också när vi tittar på hur samtalen förs i politiken mycket handlar om att det innebär att människors liv ska bli svårare, det ska bli sämre på olika sätt. Men det finns ju också väldigt stora möjligheter i omställningen att göra livet bättre för människor. Vi tar hand om vårt klimat och miljö på planeten, kan vi få frisk luft i våra städer till exempel. Vi har ju väldigt många människor i Sverige som dör i förtid på grund av dålig luft till exempel. Vi kan skapa i Stockholm där vi befinner oss just nu härliga gågator, plats för människor att strosa, umgås med varandra, lägga mer tid på vänskap och relationer och skapa också ett härligare samhälle, ett bättre samhälle. Så det finns ju både en djupt allvarlig kris som är den värsta kris som mänskligheten någonsin har stått inför. Och den står vi just nu, men i det här finns det också möjligheter så att vi kan klara det här, vi kan ställa om samhället.
Peter, du skriver ju i din bok en del om vad klimatförändringarna kan få för följder på energisystemet. Vad skulle du säga är liksom de stora riskerna eller vad är det som sker där?
Alltså det blir så jäkla komplext om jag ska vara ärlig. Det finns otroligt många konsekvenser som man ser. En som jag tycker är som jag blev väldigt förvånad över själv när jag läste om den var att våra kärnkraftverk i dagsläget hämtar kylvatten från ytvatten. Och där finns det en begränsning att om det passerar en viss värme i vattnet så måste man börja dra ner effekten på kärnkraftsreaktorerna och sen liksom när det blir för varmt till med stänga av dem.
Just
det. Så det där är en sån här känslighet som jag bara, herregud, det här hade jag ingen aning om. Och det där är ju faktiskt inte bara så här en teoretisk risk, utan det har redan inträffat att sommaren 2018 så var det, nu kommer jag inte ihåg vilket av Ringhals det var, men en av reaktorerna fick stängas av. Eller dra ner effekten. Jag ska inte svära på vilket det var nu. Det var ett tag sedan jag skrev den här boken. Men i alla fall så vi lever ju med den här konsekvensen igen idag. Och nu är det så att jag menar, vi är vana vid att inte behöva så mycket el på sommaren i Sverige. Eftersom då drar industrierna kanske ner och så behöver vi inte värma upp våra hus och så vidare. Men det där kommer ju också förändras. I och med att vi har industrierna som kommer behöva el hela tiden. Och så har vi kanske också ett ökat behov av att kyla våra hem. Då med hjälp av el. Så där är ju, tänker jag, att det där är nog en risk som vi inte riktigt har tagit höjd för. Sen så finns det ju massa andra saker som elnätet, hur det påverkas av att det blir varmare.
Mm.
Hur de gamla anläggningar som vi har pallar de extrem hetta. Ni såg man ju i Texas väldigt tydligt, då var det extrem kyla som drog in där. Men där såg man att det pallade inte elsystemet där helt enkelt.
Nej, och det är väl, alltså det finns säkert teoretiska uträkningar, men har det verkligen testats i realiteten?
Precis, och så har vi bränder förstås som kan slå ut elsystem, och så har vi elkablar som expanderar och kan hänga ner i marken och både skapa strömavbrott och starta bränder när det blir väldigt varmt. Och så har vi skyfall och så har vi skred. Så det är ju med alla de här förändringarna som vi ser i vädret, det skapar ju utmaningar för all infrastruktur och inte minst elnätet skulle jag säga.
Ja, men precis. Och för att få lite djupare förståelse i vad det här innebär för elnäten och mer specifikt för oss på Ellevio, så träffade jag vår driftchef Anders Ekberg för några dagar sedan och pratade lite mer om det här. Hej Anders!
Hej Jonathan!
Kul att prata med dig. Det här med klimatet och elnätet är kanske inte något man tänker på så där i första taget, att det skulle vara något större problem. Hur ser det ut egentligen?
Ja, egentligen så kan man väl kanske säga att i alla fall som jag tror så fick ju branschen ett ordentligt uppvaknande stormen Gudrun 2005.
Just det.
När man insåg vilken otrolig förödelse som vädret kan orsaka på elnätet när det drabbar det precis överallt i så stor omfattning som det gjorde då. Så att egentligen skulle jag kunna säga att vi har egentligen jobbat med klimat och klimatpåverkan på ett eller annat sätt i elbranschen sedan dess.
Just det.
I mer fokuserat.
Men det handlar ju om vind och träd, ja, som ramlar på ledningar och förstör liksom det fysiska elnätet. Vad finns det annars för risker, tänker du?
Ja, det som har kommit efter stormen Gudrun då, som precis som du säger är att träd blåser och ramlar på ledningar, det är ju bränder som vi upplevt under några somrar, senast 2018 med den stora branden i Hälsingland, men även alltså översvämningar som vi såg senast nu här under 2023, framförallt Norge som det berörde där, men det var ju väldigt högt vatten på några ställen här i Sverige också, så att det är väl vädret som på olika sätt liksom kan påverka våra elledningar och våra stationer helt enkelt då.
Och om det blir översvämning rent konkret, vad är det som sker då, vad kopplat till en elstation?
Ja, nej, alltså vatten och el, det går ju aldrig bra ihop.
Nej.
Det är ju grunden i det här, så att i praktiken är det så att blir det för högt vatten så att det når de elektriska komponenterna, då måste vi koppla bort den elstationen, och hinner vi inte så kopplas den bort automatiskt. Just det. Där också, om vi inte har koll på att det blir så högt vatten då. Men vatten kortsluter ju elen helt enkelt, så att då blir det som ett fel eller som en kortslutning och det kopplas bort.
Och vad gör man för att det här inte ska ske då?
Ja, det vi gör nu med allt nytt nät som vi bygger, det är att vi tittar på sådana här karteringar över översvämningar och inte sätter de här stationerna då där det finns risk för översvämningar.
Just det. Är det en utmaning att hitta plats baserat på det, eller går det i regel att lösa?
Ja, men det går att lösa, för du kan alltid, om du måste sätta en station på ett område som ligger lite lägre, då kan du alltid välja att bygga den stationen lite högre. Alltså helt enkelt fylla upp och sätta stationen en meter upp i luften kanske eller någonting sånt.
Just det. Du är ju driftchef.
Ja.
Hur mycket väder tänker du på i ditt jobb så att säga?
Ja, det lever jag med. Ja. Det är ju någonting som vi jobbar med hela tiden egentligen. På något sätt dygnet runt nästan skulle jag säga. Vi ligger ju hela tiden på Ellevio och håller koll på hur ligger vädret, vad har vi för prognoser, och vi har ju möjligheter till att få specialprognoser av SMHI just på våra områden, så att vi har koll om det så att det ska bli lite mer snö eller lite mer vind eller lite mer regn mot vad vi vet att nätet klarar av, så går vi upp i beredskap och liksom redo på att någonting ska hända. Så att det är någonting vi jobbar med dygnet runt under hela året, att ha koll på vilket väder som ska ske.
Och givet de klimatförändringar vi ser då, tänker du att väder och klimatpåverkan kommer ha en liksom större roll i ditt jobb och i din organisation framåt också?
Ja, både och kan man säga. Alltså, ju mer nät som vi bygger, då blir det ju mer nät säkrat naturligtvis. Men vi kan ju också se att vädret har ju en påverkan på elproduktionen i Sverige, som ju också är en del av mitt jobb, liksom att överföra elen. Och då ser vi att just vädret, vi bygger in mycket mer vind och sol i vårt nät, och då blir alltså elproduktionen väldigt mycket väderberoende också. Så att jag kommer att jobba med det under hela min livstid i olika former helt enkelt. Då. Men vädret påverkar elen, det är helt klart.
Just det. Tack så mycket Anders.
Tack!
Åsa, om man kokar ner det då, är ett elektrifierat samhälle mer sårbart skulle du säga?
Jag ska väl börja med att säga att vi lever ju ett sårbart samhälle nu. Vi har ju ett oljeberoende där det är ett fåtal stater i världen som producerar olja. Vi har Saudiarabien, det är Ryssland och Kina och så vidare. Och det är klart att det finns ju det här är ju länder som man inte vill vara beroende av. Och det finns ekonomiska sårbarheter i det, att vi ser ju alltså att oljepriset kommer att stiga när oljan mer och mer börjar bli en bristvara och så vidare. Så att det är väldigt sårbart idag att vara beroende av olja och kol och gas. Vi kunde se hur Ryssland också ströp gasen i samband med kriget i Ukraina, och det påverkade ju elpriserna i hela Europa och även här i Sverige, även om vi inte använder gas för uppvärmning på det sätt som man gör i många andra länder. Så att vi lever i ett väldigt sårbart samhälle nu. Så jag skulle säga att med det sagt, vi behöver elektrifiera samhället, men där finns det ju förstås också sårbarheter som vi då behöver identifiera och hantera. Det kommer att finnas också, inte minst då med de klimatförändringar och det som Peter beskriver kring hur det kan orsaka elavbrott, och att det kan få väldigt stora konsekvenser ju mer vi är beroende av el, såklart.
Jag tycker det där med just den geopolitiska aspekten är så jäkla intressant. Det finns onekligen en jättestor vinst i att fasa ut fossilt även av det skälet, att slippa liksom sitta i Putins knä. Men jag tycker också det är intressant, och som jag skriver om i boken också, är att när vi ställer om till ett elektrifierat samhälle så betyder inte det att vi blir av med alla beroenden, utan det betyder också att vi skapar nya samtidigt. Och där är ju de mineraler och resurser som man behöver för det elektrifierade samhället, där är ju Kina den globala giganten i dagsläget. Och det är inte en slump, utan de har ju väldigt strategiskt arbetat för att ta kontroll över de mineraler som behövs för klimatomställningen. Och också liksom ledande på batteritillverkning eller på elbilar. Vi ser ju liksom hur Sverige nu, jag vet inte om ni har tänkt på det, hur många kinesiska elbilar som plötsligt rullar på våra gator. Mm. Och det där tänker jag också ställa frågor kring hur smart är det? Hur robust är det? Vad skapar det för sårbarheter i samhället? Både när det gäller liksom elektrifiering, men de är också extremt det är liksom rullande datorer det där. Så vi har liksom massor med rullande kinesiska datorer på våra vägar. Hur känns det? Jag vet inte. Och det är säkert frågor som hanteras, tänker jag. Och om de inte hanteras av ansvariga myndigheter, så herregud, börja hantera dem liksom.
Ja, men där vi har ju haft en utveckling där vi ganska mycket har lagt produktionen utanför Europa för att det har varit billigare. Men nu finns det ju en motsatt trend också. Just de här frågorna som du lyfter där, Peter, med hur kan vi minska dem? De riskerna, för de finns ju också i inte minst i Kina, och att flytta hem produktion till Europa igen och ha mer kontroll över den, det finns det ju en mer tydlig inriktning från EU nu. Sen finns det verkligen en utmaning med mineralerna till exempel, men jag tror att vi behöver tänka mycket, mycket mer kring de frågorna och att minska dem. Det är en jättesäkerhetsrisker i det, och att det är helt rätt att ha en inriktning från EU:s sida att vi behöver ta hem mer produktion.
Sen finns ju också den andra aspekten om man tittar på liksom sårbarheter i själva energiproduktionen då. Och där tycker jag det är jätteintressant nu. Jag pratade med en person häromdagen som beskrev hur man i Ukraina bygger enormt mycket vindkraft nu. Och det är inte kanske framförallt drivet av ett liksom klimatengagemang, utan det handlar istället om att man har sett att de här stora energianläggningarna, kärnkraftverk, vattenkraftverk också, har blivit liksom vapen som Ryssland har kunnat använda emot dem. Mm. Men däremot ett vindkraftverk. Det är som att säga att skicka en raket, eller vad det heter, jag är dålig på den där terminologin, för att sluta ett vindkraftverk, det kostar mer än vad det smakar. Så det finns ju också en liksom att man får en mer robusthet i en mer småskalig energiproduktion.
Ja, precis. Och samtidigt måste vi kunna möta elbehovet, ja, men totalt
exakt.
Sett.
Så det är så många olika frågor som samverkar här. Och det är liksom där den småskaliga och väderberoende energiproduktionen naturligtvis skapar nya utmaningar som måste hanteras i elsystemet.
Mm. En stor utmaning nu också är att vi skulle behöva ha långsiktiga spelregler också för näringslivet. Och det är ju ett ansvar för oss politiken att kroka arm och säga att det vi har kommit överens om, det gäller. Nu har vi väldigt mycket en motsatt situation. situation att man inte riktigt kan lita på om det som politiken har sagt verkligen kommer hålla. Så att, jag tänker att oavsett vad man tycker om kärnkraft, och jag för egen del tror inte på att det är rätt väg att gå och bygga nya stora kärnkraftverk, då handlar det, men oavsett vad man tycker i den frågan, för det tycker vi tycker olika om det i samhället, så är det ju så att det kommer ta lång tid, och vi har inte den tiden. Vi behöver få fram energi nu, och då är ju också vindkraften en nyckel, och där ligger Sverige efter just nu.
Mm. Men du adresserar två av oss på Elevios kanske viktigaste frågor just nu, och det är ju långsiktiga och stabila spelregler från politikens håll, men också snabbhet i tillståndsprocesser att få till det, så att vi snabbt kan komma till skott både med utbyggnad av elproduktion och i vårt fall elnät. Det går för långsamt idag.
Det är så intressant det där, för jag har ju bevakat energifrågan ganska länge. Det kan vara 10-15 år någonting. Och jag tycker att jag har alltid hört detta. Frustrationen kring tillståndsprocesser. Och det har ju, jag menar, herregud, nu tillsätts det väl en till utredning på det området. Men det är inte så att det har saknats utredningar.
Nej, det finns ganska gott om lösningsförslag skulle jag säga. Och det tas ju steg i rätt riktning. Men man pratar ju om att vi åtminstone behöver halvera tiden som det tar idag. Och där är vi ju inte än, på ganska långa vägar. Så att det är en fortsatt superviktig fråga för oss. Mm. Och så en elektrifierad stad, i ditt fall Stockholm då. Hur ser en sån stad ut i framtiden?
Ja, en sak är att vi har fått bort fossilbilarna, och dit är vi ju på väg nu. Vi har ändå sett en utveckling där elbilarna ökar mer och mer. Men sen har vi också platsbrist i Stockholm, så att vi har inte plats för hur många bilar som helst. Men de bilar som ska finnas i Stockholm, och det finns människor som verkligen har behov av att ha bilen, de behöver vara elbilar helt enkelt. Så sen tänker jag också att vi behöver bli mycket bättre på att bidra till den lokala elproduktionen med solceller på. Jag hoppas att vi kommer ha solceller på alla tak, att solcellerna kommer vara integrerade. Man kommer inte ens se att taken består av solceller. Det kommer vara en vacker stad med takpannor som samtidigt också producerar energi. Så att vi behöver, det är väl några av de saker som jag tänker att jag spontant tänker kring när vi pratar om den elektrifierade staden.
Och Peter, när du hör det här då från ditt perspektiv, blir det då en mer sårbar stad skulle du säga?
Alltså det beror väldigt mycket på hur vi hanterar de risker som vi står inför. Om vi tar till exempel skyfallsfrågan, där vi ser att skyfallen blir mer och mer extrema. Och jag menar, vatten och el är ju inte jättebra kompisar. Så där gäller det att man hanterar den frågan på ett bra sätt. Och sen så tänker jag att det finns ju också den här risken då, som jag också beskriver i boken, att när staden blir allt varmare, också det finns ju här fenomenet med urban heat island, att liksom värmen stannar i städer, att blir betydligt varmare i städer, att man inte hanterar det genom att installera en massa konstgjord kyla, alltså massa luftkonditionering, för i sådana fall så bygger vi in oss i en ny sårbarhet där vi blir beroende av att ha den där elen för att hålla våra hem och kontor kalla. Så att man kanske hittar alternativa lösningar med en grönare stad till exempel, och att bli bättre på solavskärmning för att hantera hoten från hettan helt enkelt. Så det behöver inte vara en mer sårbar stad, men man måste hantera de risker som det medför helt enkelt.
Vi på Elevio jobbar ju tätt ihop med Stockholms stad när det kommer till elektrifieringen av huvudstaden. Vad händer inom elektrifieringen i Stockholm från ditt perspektiv? Vad sker just nu?
Nej, men en av de sakerna är ju förstås att vi bygger ut laddinfrastruktur för att man ska kunna ha elbil istället för att åka med en fossilbil. Och där har vi precis ganska nyligen avslutat Sveriges största upphandling av laddplatser i Stockholm. Så att det är ju en jätteviktig del, att ska man kunna känna att man ska kunna använda elbil på ett bekvämt sätt, då måste det finnas möjligheter att ladda. Så där är ju ett område där vi vill kroka arm med Elevio och med näringslivet också, att vi behöver jobba ihop.
Får jag kasta in en fråga där?
Det får du.
Jag tycker det är så jäkla intressant, för jag är liksom från bara som vanlig medborgare och liksom också följt som journalist den här frågan om att det inte finns tillräckligt med nät för att liksom för att skapa den här omställningen. Och vi har upplevt i våran bostadsrättsförening att ja, men det kanske inte finns tillräckligt mycket kräm i nätet för att kunna sätta upp alla de här laddstolparna som styrelsen har köpt in. Liksom. Vad händer där egentligen? Kan vi räkna med att vi kan få upp alla de där laddstolparna som vi vill ha? Eller finns det inte tillräckligt med nät?
Ja, alltså jag skulle ju jättegärna vilja säga ett rungande ja. Men det är klart att det finns ett men i det. För i den snabba takt som utbyggnaden av laddinfrastruktur sker så kan det uppstå lokala brister, alltså kapacitetsbrister. Om man vill sätta upp 100 laddplatser i ett garage i en BRF så kan det mycket väl vara så att liksom elen som är dragen fram till det garaget inte är byggd för det. Det kanske till och med är sannolikt. Sen har vi ju ett generellt problem eller en utmaning med kapaciteten i hela Stockholmsregionen. Och den bristen finns ju framförallt i stamnätet som tar in elen till Stockholm. Och där pågår det ju massor av gigantiska miljardprojekt just nu för att komma till rätta med det. Men det tar väldigt lång tid att bygga elnät. Så att där är vi ju någonstans närmare 2030 innan liksom matningarna in till Stockholm är lösta. Så fram tills dess så måste vi jobba på många gånger ett smart sätt. Till exempel att ha abonnemang som ger oss rätt att under vissa kritiska timmar per år, när det kanske är svinkallt och elnätet är som hårdast pressat, så kan vi skruva ner effekten på laddningen. Och då har vi ju möjlighet att ansluta fler. Och sen när elnätet är fullt utbyggt så kan man liksom ta bort den begränsningen. Så att vi är ju ändå optimistiska och min upplevelse är att vi hittar lösningar och jobbar på ett mycket mer pragmatiskt sätt tillsammans med staden, de som vill bygga laddinfrastruktur och vi som nätägare. Att vi sätter oss ner tillsammans och tittar på lösningar helt enkelt. Så det är positivt.
Ja, jag tror att det är verkligen viktigt för att vi ska kunna komma framåt. Men sen, det är ju en utmaning också med, och om vi kommer in också på sårbarheten med elektrifieringen, att hur, alltså vi behöver ju väldigt stora mängder el för att klara den här omställningen. Men där är det ju viktigt också att vi funderar på vad kan vi göra inom vår kommun. Alltså solceller på alla tak som kan avlasta. Kan vi bli bättre på energilagringen? Just nu har vi ett uppdrag till våra förvaltningar i staden att ta fram en handlingsplan för energilagring. Hur kan vi jobba med det? Det finns ju fortfarande stora utmaningar med lagring. Vi pratade lite om det här innan också, Jonathan, men det finns ju också möjligheter där att till exempel om vi har ett batteri på en förskola och det är sol ena dagen så man ändå kan lagra till nästa dag, är det molnigt och då kan man använda den energin och så. Hur kan vi vara med och avlasta också ha egen lokal elproduktion?
Om vi lyfter blicken lite då, liksom i mer ett nationellt plan. Hur, Åsa, du som ändå är nära den nationella politiken. Du var nyss inne i den.
Mm.
Vad görs där? Eller vad saknas där? Vad skulle du vilja se?
Jag skulle vilja att man bör driva en politik som minskar utsläppen istället för att öka dem. För nu så driver vi för första gången från svensk regerings sida en politik som innebär att utsläppen ökar. Och vi handlar ju både om att vi behöver ju anpassa samhället för de klimatförändringar som kommer, men vi kommer inte kunna skydda samhället enbart genom klimatanpassning, utan vi måste ju komma åt roten till det här problemet, och det är att utsläppen måste ner till noll. Och de måste ner så fort som bara går. Och där tycker jag att vi behöver prata mycket mer också från politikens sida, att utsläppen ackumuleras ju, de ligger ju kvar, vartenda ton som släpps ut ligger kvar. Så att det är otroligt viktigt att vi jobbar mycket, mycket mer skyndsamt än vad som sker nu. Och där har ju regeringen också varit tydlig med att just elektrifieringen är ju vägen framåt. Det är inte den enda vägen framåt för att lösa klimatkrisen. Men det är ändå någonting som har lyfts och som är positivt. Behöver elektrifiera samhället. Men då kan man inte driva en politik där man tar bort till exempel klimatbonusen för elbilar och på olika sätt försvårar elektrifieringen. Nu tycker vi olika i politiken och jag tänker, jag representerar ju annat parti och det har jag, så att det vill inte ha en, den typen av, vad säger, en stor politisk debatt här, inte det i den här podden, men det är klart att jag tänker att det är helt, vi politiker måste ta ett mycket, mycket större ansvar för att utsläppen ska ner och vi måste ha en mycket, mycket större krisinsikt. Och jag ser ju från insidan av politiken vad det betyder att vi inte har den här krisinsikten. Det påverkar ju politiken. Jag tror att vi behöver vara många olika krafter som jobbar. Vi behöver vara i politiken, vi behöver vara i näringslivet inte minst, där jag befann mig innan jag gick in i politiken. Vi behöver jobba i offentlig sektor och ideell sektor. Vi behöver jobba som enskilda människor också. Vad kan jag göra? Men där behöver ju politiken helt enkelt skapa förutsättningar. Inte minst för alla de människor som finns i vårt samhälle som faktiskt vill vara med på den här omställningen. För ibland framställs det ju nästan som att allt bara är jobbigt med salon. Men vi har ju massor av människor som känner både en oro men också en stark engagemang. Jag vill vara med och ställa om och vara med på den här resan. Och då behöver vi underlätta för människor att kunna leva hållbart. Och det kan ju också bli ett bättre liv för många människor. Allt behöver inte bli sämre som det ibland framställs.
Peter, från ditt perspektiv då, vad behöver göras nu? Vad är det viktigaste?
Alltså, jag tror att framförallt så behöver vi inse att det här är egentligen inte något val, utan vi behöver genomföra den här elektrifieringen. De andra lösningarna, det är klart det finns andra lösningar för att få bort utsläpp, men om man pratar koldioxidinfångning och sådana där saker, men det ska ju vara marginella lösningar. Det viktiga är ju att elektrifiera samhället helt enkelt för att få bort utsläppen. Och jag menar, så vägen till det elektrifierade samhället är ju vilka val vi gör dit. Ja, det kanske är lite olika, men vi ska dit liksom. Och sen att hantera de här riskerna då. Jag tänker att framförallt så gäller det att ha med det riskperspektivet hela tiden. Att titta på att vi är inte genom bubbla befriad från klimatförändringar i Sverige, utan vi lever med dem här och nu. Och det kommer att få tydligare konsekvenser och innebära större risker framåt. Så att man hela tiden på vägen i omställningen har det riskperspektivet med sig. Det tror jag är nyckeln.
Åsa, vad är det viktigaste som finns på ditt bord när du går till jobbet efter det här?
Nej, men det är dels så fortsätta pressa ner utsläppen och då är ju trafiken helt avgörande. I vår kommun så står trafikutsläppen för hälften av utsläppen i Stockholm och de måste ner. Då måste biltrafiken minska och vi måste elektrifiera. Vi måste bygga ut mycket mer laddmöjligheter. Det ska vara enkelt att åka elbil i Stockholm och det ska också vara enkelt och lätt och bekvämt att transporteras på andra sätt med cykel, med kollektivtrafik och så vidare. Och därutöver också tänker jag att vi behöver också ta steg framåt för att få ner konsumtionsutsläppen. Det vill säga de utsläpp som vi orsakar i Stockholm, både kommunen och vi människor som lever här utanför stadens gränser. För vi pratar väldigt mycket om utsläppen innanför kommungränserna. Men vi orsakar ju på det sätt vi lever också stora utsläpp utanför kommungränserna. De kommer vi också ta tag i. Och sen tänker jag att vi måste hela tiden ha med oss att det handlar inte om ifall människors liv ska förändras eller inte, utan det handlar om hur smärtsam den här förändringen kommer bli. Och då är vårt absoluta ansvar från politikens sida att se till att den här omställningen går så smidigt och lätt och bra som möjligt, att vi ställer om inte till ett sämre samhälle utan till ett bättre samhälle. Och då är det viktigt att vi börjar jobba så fort vi bara kan med det.
Och det får avsluta samtalet för den här gången. Åsa Lindhagen, Peter Alestig, stort tack för att ni har varit med i Elektrifieringspodden.
Tack så mycket.
Tack.
Och tusen tack till dig som lyssnar. Vi återkommer med nya avsnitt och nya intressanta ämnen och gäster. Jag heter Jonathan Björk och jag hoppas att du vill lyssna nästa gång också.
Tack för att du lyssnat på Elektrifieringspodden från Ellevio. Vet du någon annan som är intresserad av elektrifiering? Tipsa gärna om den här podden.